Hej kära lyssnare, det här är Åke Sandin och nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1379. Programmet i största korthet. Hampus Häckeman, han berättar om krigen som gör några till terrorister och ifrågasätter om det verkligen var Nordkorea som hackade amerikanska filmföretaget Sony. Tuffaktivisterna Sylvia Ljungdahl och Alexander Palmer rapporterar på telefon ända från Indien om tuffprojekten där. Och själv handlar min krönika om massmorden i Paris och risken för att muslimer drabbas av den förbannade kollektivskulden, rasismens hörnpelare. Men först som vanligt, veckans rosor.
Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, I see them.
Dags alltså i Louis Armstrongs positiva anda. Dela ut veckans rosor, Monica Schelin. Vem, vilka vill du ge den första?
Ja, det tycker jag till Sverige och Tyskland som 2014 tog emot lika många flyktingar som de andra många EU-länderna tillsammans. I förhållande till sin folkmängd är Sverige det europeiska land som tar emot flest flyktingar. Förra året så välkomnade vi över 80 000, mestadels syrier, som ville undkomma det eländiga kriget i sitt hemland.
Ja, och för 2015 så beräknar Migrationsverket att då kommer uppåt 105 000 flyktingar till Sverige. Det där verkar ju mycket, men det ska jämföras med Syriens grannländer, Turkiet, Libanon och Jordanien. De har tagit emot många miljoner syriska flyktingar.
Jag tycker jag ska ge en stor ros till den italienska marinen som sägs ha räddat cirka 170 000 båtflyktingar det senaste året. Tyvärr så har 3200 flyktingar under samma tid drunknat i Medelhavets vågor. Inte minst till följd av flyktingsmugglares girighet och hänsynslöshet.
Sen en ros till professorn och fredsforskaren Peter Wallensten. Det var länge sedan jag intervjuade honom nu. Som på sätt och vis bekräftar kvällstidningsrubriken
2014 i världen, ett skitår.
Han påpekar i Dagens Eko den 6 januari att under 2014 pågick 10 olika krig i världen, flera än på mycket länge. Och med krig avser han väpnade konflikter med minst 1000 dödade. Så låt oss hjälpas åt att avslöja de stora ekonomiska intressenas skuld till allt för många lönsamma krigen och göra 2015 till ett fredligare år då inte så många människor blir offer för krigiskt massmördande.
Och så en ros till det tyska förslaget om en folkomröstning på Krim i regi av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Om skottarna 2014 fick chansen att bli självständiga från England så bör vi väl inte förmena krimborna att välja sin egen väg. Den folkomröstning som ägde rum i samband med anslutningen till Ryssland har ju av västliga medier och politiker kritiserats. Dessutom har Ryssland anklagats för folkrättsbrott. Det var ju 2 människor på Krim som dödades i mars 2014.
Och hur många 100 000 iraker har inte dödats efter britters och amerikaners folkrättsbrott 2003 då de angrep Irak militärt. Det har haft till följd att Irak drabbats av ständiga krig, nu senast genom den här otäcka islamiska statens härningar. Och någon miljon iraker har dessutom tvingats fly från sina hem.
Jag har en ros till Sveriges Televisions Rapport den 5 januari. De intervjuade libyska journalister som tvingas fly till Egypten för att utan risk för sina liv rapportera om det politiska och krigiska kaoset i sitt hemland. Den av NATO med hjälp av svenskt flyg 2011 åstadkomna så kallade arabiska våren i Libyen har sedan länge urartat i inbördes strider där inte minst Al-Qaida och Islamiska staten IS är aktiva.
Och hundratals libyer dödas varje månad och hundratusentals har tvingats på flykt. Och detta tiger i stort sett våra självgoda västliga medier om. För att resultatvärdera västmakters krig, det aktar man sig helt begripligt väldigt noga för.
Och sen vill vi ta upp Svenska Dagbladet, de ska ha en ros vet jag inte. De har kollat.
Och Aftonbladet?
Ja, att kolla chefernas löner i de stora biståndsorganisationerna. Det är en imponerande lista på högavlönades årslöner. Och här är några exempel.
Cancerfondens chef 1 190 000 kronor. Världsnaturfondens 1 128 000 kronor. Röda Korsets chef 1 108 000 kronor. Hjärt- och lungfonden 1 087 000 kronor. Barncancerfonden 1 060 000 kronor. UNICEF 1 miljon 39 000 kronor och Rädda Barnen 996 000 kronor och så vidare. Man kan räkna upp flera av de här stora organisationerna och deras chefers löner faktiskt.
Det var till exempel om man går på läkarmissionen så går 24% av intäkterna till kostnader för insamling av löner och det. Det var väl inte kanske tänkt.
Och ingen av cheferna på Aftonbladets lista är dock i närheten av att tjäna lika mycket som Postkodlotteriets vd. Och han har sagt att Postkodlotteriet inte jobbar med välgörenhet utan med att bedriva affärer. Det måste vara väldigt goda affärer. Som kontrast kan nämnas att lokalföreningarna jobbar helt oavlönat. Och i Tyresö, Ulands och Fredsförening Tuff finns ingen avlönad. Så varenda insamlad krona från Tuffs insamlingskonto plus giro 79-36-36-2 går oavkortat till ändamålen i Indien och andra länder.
Boros tycker jag att vi ska ge till en väldigt solidarisk kvinna på Sikvägen i Bollmora som vid nyår skänkte 1000 kronor till Tyresö Ulands och Fredsförening genom att sätta in det på Tuffs plusgiro 160137-6.
Det var ett annat plusgironummer än det vi nämnde nyss. Det vi nämnde nyss det var till insamlingskontot varifrån ingen krona tas. Annat till ändamålen i Indien och andra länder. Tuffföreningens plusgiro är alltså 160137-6.
Och trots att föreningen inte har några personalkostnader så är gåvor från solidariska människor nödvändiga om Tuff ska kunna klara sina två största utgifter. Nämligen betalningen av hyran för Tufflokalen, Myggdalsvägen 80 och medlemsavgifterna till riksorganisationen. De belöper sig sammanlagt till cirka 80 000 kronor per år.
Sen rosor till fredsrörelsen på Orust, beundransvärt aktiv, som nu presenterat sitt imponerande mötesprogram för kommande månader. Orust är en helt fristående lokalförening med vilken Svenska Freds och dess lokalföreningar, inklusive Tuff, inte kan mäta sig i fråga om offentliga mötesarrangemang, varken kvantitativt eller kvalitativt, det måste vi tillstå. Under vintern våren 2015 finns på Orust som inledare vid offentliga möten, bland annat en fredsforskare, en professor, en docent, en toppdiplomat och en ledande rikspolitiker.
Och så rosor till tuffaktivisterna Sylvia Ljungdahl, Alexander Palmer, Erika Husberg och Bitte Isaksson som sedan nyår befinner sig bland alla tuffprojekten i Vall och Darampor.
Jag var jätteavundsjuk på dem, men jag är lycklig att det är tuffare som kollar projekten igen borta i Indien.
Och nu är de cirka 20 mil då norr om mångmiljonstaden Bombay, Mumbai. Om en stund så kommer här i Radio Tuff en rapport från två av dem på telefon från Indien. Det är faktiskt över 40 år sedan de första av Tuff finansierade projekten blev klara. Och redan 1972 var vid Sarvedai Ashram i den indiska delstaten Gujarat två skolbyggnader med sammanlagt 6 klassrum färdiga.
Och de kallades och kallas ännu för Kumla och Nyboda Wings efter de Tyresöskolor som genom dagsverken stått för en betydande del av kostnaderna. Och sedan dess har många hundra utmärkta projekt tillkommit i Indien tack vare pengar från Tuff, hedliga partners och regelbundna besök av Tuff-aktivister och lärare från svenska så kallade systerskolor.
Och nu till det bästa nyårslöftet. Det är, kan väl vara att bli medlem av Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff, om du inte redan är det. Alla har vi väl råd med 200 kronor, vilket är medlemsavgiften för enskild, och gärna också 80 kronor för annan samma adress som familjemedlem. Välkommen att använda Tuffs plusgiro 16 01 37-6.
Och nu brukar vi lägga på 7 sekunder pauslåt. Det är peruanska panflöjter som stamlyssarna har hört många gånger. Och det är för att vi ska komma ihåg vår jättefina kamrat Perufödde Edmundo Arospide som gjorde så fina insatser som tekniker i många år för Radio Tyresö. Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt. Minns du, Monica, att vi inte alls för 15-20 år sedan när vi var yngre och elakare inte bara hade med rosor utan också veckans snytingar. Minns du det?
Ja.
Minns du signaturen för veckans rosor?
Det var någonting med läbbiga skurr.
Ja, det var Magnus och Brasse. Hette väl Varning för barn eller Svordomsvisa. Vi lyssnar på den några sekunder.
Ja, ah, okej.
Okay. Bonlurk, läbbiga skurk, ytliga parasit. Pottsork, snuskiga stork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spatti och krum, du är så jävla dum. Din ymsla gam, din slämmige torsk, förnicklade patskade skunk. Förbanne mig, läck, ägg, slibbiga dräck, skitstövel och bandit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Topp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans, skitstrap.
Ja, det var alltså Magnus och Brasse. Den signatur vi i Radio Tuff använde för 15-20 år sedan när vi delar ut veckans snytingar. De går dock inte till Hampus Eckermann som nu är med oss på telefon. Vi kan väl ge snytingarna till de som massmördar människor i krig och i terrordåd. Hampus, vad har du på hjärtat från mediefloden som du brukar kolla?
Ja, men du pratar lite om den här terrorismen och så vidare. Apropå bombdåden i Frankrike så är det ju så att den franska utrikesministern, han gick ju väldigt nyligen ut och pekade ut Libyen som en fristad för terrorister.
Men det har han har rätt i, tycker jag.
Och det har han ju förstås rätt i, men det intressanta här är ju hur många som stödde attacken mot Libyen när man faktiskt gick in i utländsk trupp och bombade bort Gaddafi. Och vad har hänt? Jo, när man har då fått ett land i sin närhet som är en fristad för terrorister. Det är ju såna här effekter vi får av bombningar.
Det är ju krigiskt kaos i Libyen nu sedan 3 år tillbaka.
Ja, exakt. Och enorma etniska rensningar och så vidare. Och i Expressen, vem har de då valt då låta uttala sig om de här terrorbomberna i Frankrike? Jo, då har de tagit in Bernard Henri Lévy som var en av de som var mest största förespråken av invasionen av Libyen. Och när han själv åkte till Libyen för att på något sätt framstå som en hjälte där, då blev han i princip utjagad ur landet. Så att och han har ju ställt sig bakom varje existerande stort bombkrig i närheten. Där är inte 10 personer eller vad det nu är som dog i Frankrike, utan vi pratar om hundratusentals, kanske miljoner. Och de har han ställt sig bakom, och någon orsak tycker man han ska ska få uttala sig. Det är ju väldigt märkligt.
Mm.
En annan grej som vi också kan konstatera, det är ju att just de här terroristerna i Frankrike, kollar man upp så ser man att från början har det här varit små kriminella. Det har varit personer som har på lite med knark och småbrottslighet.
Mm.
Och sen helt plötsligt har de radikaliserat. Och varför har de radikaliserats? Jo, alla existerande källor visar att det är Irakkriget som gjorde dem förbannade. Irakkriget och framförallt rapporterna då om tortyren i Abu Ghraib-fängelset där oskyldiga människor greps och torterades ut med
av amerikaner. Mm.
Sexuell tortyr och våldtäkter och allting.
Mm.
Och så att vi kan ju konstatera att alla de här grejerna, nästan allting var terrordåd. Vad är det som har orsakat när folk får förbannade? Jo, det är alla dessa krig man startar hela tiden.
Mm.
Vill vi inte ha våld och sånt, då ska vi inte starta krig. Det är inte svårare än så. Det är fan i att starta krig. Det på något sätt har man trott att i Europa att krig vi startar i andra länder ska inte påverka oss. Och så helt plötsligt nu blir man lite chockad. Varför ska vi drabbas av krigen som vi startar?
Mm.
Och sen säger jag inte att terrorister är ju människor som vill skapa terror. De väljer de måltal som ger störst effekt.
Mm.
Det här är ju människor som vill ha konflikt, vill ha bråk. Jag ser en likhet med Röda armé-fraktionen som fanns en gång i tiden i Tyskland. Det vill säga att deras tanke var ju att provocera fram attacker mot egna i hopp om att mobilisera mer människor. Och det är det terrorister gör. De skapar såna här bombdåd i hopp om att provocera fram motreaktioner som i sin tur kommer att mobilisera fler terrorister. Det är deras mål.
Vad man är rädd för nu, det är ju att islamofobin, det vill säga kritiken av muslimer i allmänhet, ska bli ännu värre. De flesta muslimer tar ju faktiskt starkt avstånd ifrån sådana här terrorlåd.
Ja, men det är just det här klassiska att nu ska vi helt plötsligt länka muslimer till de här terrorlåden. Varför kan vi inte konstatera att av de 12 senaste fredspristagarna till Nobels fredspris så har 5 personer varit muslimer? Varför kan vi inte länka muslimer till de här 5 Nobels fredspristagarna istället? En av terroristernas första mål nu som de sköt ihjäl, det var ju en polis som var muslim. Varför kan vi inte ta honom som exempel? Här har vi en muslim som då har förtalats av den här karikatyrtidningen, men som ändå dog när han försökte försvara dem mot terrorister.
Mm. Faktum är ju att muslimer är de flesta bland offren för just terrorn, inte bara krigen utan också terrorn. Och det är den här förbannade kollektivskulden jag är så rädd för, att en massa schyssta människor bland muslimerna ska få skulden för vad några vanvettiga och snedtända terrorister gör.
Ja, Aftonbladet har ju exempelvis idag har en väldigt bra ledare som handlar just om hur muslimska karikatyrtecknare i de här länderna blir utsatta.
Ja.
Därför att det handlar ju inte om liksom vita mot svarta eller muslim mot kristna, utan vi har muslimer som inte tycker om de här grupperna som själva drabbas. I det här fallet tar de ett exempel då på en tecknare som får sina händer söndslagna just därför att han gjort teckningen.
Hampus Eckermann, har du någonting annat?
Ja, annars en liten intressant grej bara i förbifarten är ju att Obama införde ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Jag vet inte hur mycket mer man kan genomföra mot dem.
De är som du duktiga på datorer i Nordkorea. De hackar ju amerikanska nätet, hör du. Gör de inte det?
Ja, alltså. Det som Obama använde som ursäkt för de här sanktionerna, att man sa att de onda nordkoreanerna har då hackat Sony och tagit massa uppgifter och publicerat på nätet där kändisar skvallrar mot varandra och så vidare.
Det var den där filmen om karikatyren,
ja,
intervju om Nordkoreas ledare.
Men grejen är ju att alla uppgifter här pekar ju på att det var inte Nordkorea. Utan vad det verkar handla om är snarare om att man har gjort omorganiseringar på Sony där en massa människor fått sparken och är förbannade. Så att de har helt enkelt läckt de här uppgifterna som hänt.
Vad har du fått det ifrån? Är det fastlagt eller är det någon teori bara?
Ja, alltså det finns ju inte fastslaget på något sätt och det här är ju inte uppgifter som man väljer att publicera. Det är ju riktigt pinsamt för Sony och om det här skulle komma fram att det är deras egna anställda då.
Ah.
Sådana här läcker inte företag, men det här är exempelvis vad Security Ledger skriver som teori igen. Experter på säkerhet. De säger att det här är med största säkerhet internläcka och det är ju väldigt vanligt med internläckor. Det ska man veta i säkerhetsmässigt.
Tack snälla Hampus Eckerman för att du återkommer som mediekommentator i Radio Tuff. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Och på telefon, ända ifrån Indien, har vi nu till Radio Tuff med oss Sylvia Ljungdahl, en av de fyra tuffaktivister som några dagar har besökt alla tuffprojekten där. Vad är ditt intryck, Sylvia?
Oj, mitt intryck är ganska enormt här måste jag säga. Men ett enormt intryck är, vet du att du ska få prata med Alexander sen?
Ja.
Du ska tilltala honom Baba.
Vad sa du?
Han är nämligen Baba ska du tillhöra honom.
Baba?
Ja, B-A-B-A. Han är vårat helgon.
Jaså?
Han har blivit helgonförklarad här.
Hur kommer det sig? Hans vackra hår.
Hela hans vackra håruppsättning.
Jaha.
Gör succé. Nyårsafton så fick han ställa upp för, ja, ett hundratal som fotomodell.
Nej. Men vad...
Och alla är förälskade i Alexanders hår. Och han är ett Harry-Tilsmar-helgon.
Oj då. Men vad har ni sett av projekten? Det är jag ju mest nyfiken på och lyssnar
det
också.
Det ska du få reda på när Alexander pratar med dig.
Jaha.
Hej så länge.
Hej. Hallå.
Tjena, tjena.
Är du helgon nu plötsligt?
Ja, jag har gått och blivit ett helgon efter.
I vilken religion då? Alexander
Palmer? Jag är ett hinduistiskt helgon än så länge.
Jaha.
Jag kanske blir ett kristet helgon också sen.
Nej, jag gratulerar. Måste jag slips på mig det här är väl ett av de mest fantastiska resor du har gjort i ditt 19-åriga liv, va?
Ja, alltså det är både jättehäftigt och alltså det sätter ju väldigt mycket perspektiv på allting och det är väldigt, väldigt spännande upplevelser.
Har ni varit, vilka tuff projekt i skogiga, bergiga Dharampur bland urinvånarna har ni besökt?
Vi har varit vid tre skolor.
Ja.
Vi har varit vid Viraketra.
Vad sa du det?
Vagan.
Ja.
Viraketra.
Ja.
Och sen har vi varit vid den här Chandre Vagan. Känner jag sig.
Jaha.
Och också vid en som heter Tamashuri.
Jaha. Det där är ju skolor som Tuff var med och grundade med våra, med sina pengar för 15-20 år sedan.
Det har BIK varit väldigt, väldigt duktig på att poängtera att det är jättemånga av dem där Tuff har varit grundstenen som ett företag har gett pengarna.
Har ni bott på de här Tuff-skolorna i Dharampur eller var har ni bott någonstans?
Ja, vi bor faktiskt hos BIK och Kokila i Bilpodi.
Jaha.
Där har vi bott nu sen vi kom hit i fredags.
Ja.
Innan dess var vi i Bombay ett tag. Då har vi fått ett hem där.
Hur är det att träffa indiska elever och indiska lärare?
Alltså, jag tycker det är jättekul, jättespännande. Alla är väldigt intresserade och frågar mycket och pratar mycket. Även om du inte kan jättebra engelska så vill de ändå prata med en. Och det är jättekul.
Ja. Är det något projekt du är speciellt imponerad av?
Jag är ganska imponerad av den här den sociala biten som handlar om det här utvecklingen, ekonomisk utveckling, när de har de här checkdansen och soulbending, när de på olika sätt använder metoder. De bygger små dammar eller bygger små väggar på fält för att skapa ny jord när monsunen kommer. Och hur Biko på Kila har fått ut det här runt om i hela Darampo. Man ser ju effekter av deras projekt överallt verkligen.
De där vallarna, det är väl för att inte jorden ska spolas bort till det där ganska bergiga området.
Precis, den kommer ner med monsunen. Sen lägger inte där så får de nio bördig jord varje gång de ska odla.
Det lär finnas över 115 000 mangoträd i Darampo. Har ni sett några mangoträd?
Ja, vi har sett otroligt mycket mangoträd. Bara just nu så kan jag se ett tiotal mangoträd.
Oj.
Det är mangoträd överallt.
Tyvärr är det inga
Tyvärr är det inte mangosäsong.
Nej, då frukterna kommer sen i april, maj.
Men det var ett mangoträd som Biko tog i sig. Han faktiskt helt miraklöst hade lite frukt nu.
Det var det.
Ett enda som hade fått sig några mangofrukter.
Alexander Palmer, du går på gymnasiet där borta i Sickla, va?
Mm.
Är det inte dags för dig att försöka intressera den skolan att göra lite dagsverken eller liknande som så många andra skolor har gjort för de här projekten?
Jag tänker nu efter den här vistelsen så har jag ju mycket information och mycket... Jag har egna erfarenheter, så det skulle ju säkert faktiskt vara en bra idé. Jag tror nästan det skulle funka också. Det skulle vara väldigt kul.
Har du bilder också?
Jag har tagit jättemycket bilder.
Ja, men då så.
Både på projekten och naturen.
Ja, när kommer ni hem?
Vi kommer att på torsdag så kommer vi åka till Vallod. Där Biko Kokila är just nu.
Ja.
Och sen därifrån så kommer vi åka till Bombay på lördag. För att på onsdag åka hem igen. Så vi kommer hem den 14.
Ja, okej. Okay. Då har det här inslaget i dag. Det är tufft. Börja höras. Du får hälsa Bitte Isaksson, Erika Husberg och Sylvia Ljungdahl så gott, Alexander. Och framförallt hälsa Biko Kokila och andra trevliga, duktiga indiska partners.
Jag ska hälsa alla som du är. Det är väl ganska många här, antar jag.
Just det.
Och Bitte och Erika hälsar också tillbaka.
Ja. Ha det så bra, Alexander, och välkommen tillbaka och berätta mera om de indiska erfarenheterna. Hej då!
Tack detsamma, Åke. Vad kul att prata med dig.
Ja, hej.
Du lyssnar alltså på Radio Tuff, Tyresö, Ulands- och fredsföreningssändningar. Och jag heter Åke Sandin. Och min krönika ska handla om det vidriga massmorden i Paris den 7 januari och 9 januari. Och dessutom ta upp risken för att oskyldiga muslimer drabbas av den där eländiga kollektivskulden. Hela världen förfasar sig med rätta över massakern 7 januari i satirtidningen Charlie Hebdo's lokaler och två dagar senare dödandet i en judisk butik. De två mördarna ska ha skrikit att de hämnades profeten och att Allah Akbar, det vill säga att deras gud var stor. De hycklade att de utförde illgärningarna i islams namn. Det borde ha räckt med alla grymheter den så kallade islamiska staten IS påstås begå i Irak och Syrien. Det har redan spett på de fördomsfullas islamofobi. I förra Radio Tuff citerade vi den modige tyske journalisten Jürgen Thonhöfer, han som nyligen besökte områden behärskade av IS islamiska staten. Han nämnde deras sociala insatser, men i fråga om deras religiösa anspråk och modiska metoder var han mycket kritisk och framhöll, citat, IS predikar en version av islam som 99% av världens 1,6 miljarder muslimer förkastar. Det är obegripligt att det IS lär ut kan ha något som helst med Koranen att göra. Slut citat. Man borde ofta framhålla det faktum att de flesta offren för så kallade islamisters terror just är muslimer. Frågan är också vad som skiljer terrorism från moderna krig där urskillningslösa bombningar från luften är allt för vanliga. Redan under andra världskriget utgjorde barn, kvinnor och obeväpnade män ungefär hälften av de uppåt 50 miljonerna dödade. Under amerikanernas flitiga bombande av Vietnam var andelen civila dödade ännu högre. Då skrev den ungersk-amerikanske Nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi i sin bok The Crazy Ape bland annat, citat, varför skulle det direkta skjutandet på nära håll av civila vara värre än en flygattack som tillhör det rutinmässiga handlandet? Just därför att piloten som släpper bomberna inte ser sina offer. Slut citat. Tack och lov har många ledande muslimer världen över skarpt fördömt massmorden i Paris och uttryckt avsky över att det skedde i islams namn. Mer av sånt behöver våra medier nu stå upp stort för att inte knäppskallar ska utnyttja tragedierna i Paris genom att använda den förbannade kollektivskulden som är alla rasisters hörnpelare. Efter fredagsbönen i den största av moskéerna i Paris sa en ung muslimsk kvinna, citat, gärningsmännens religion är ljusår från Koranen. Islam står för fred och kärlek. Det är bara att hoppas att alla religioner mera vill inpränta att just fred och kärlek är deras främsta budskap. Jag hoppas verkligen att det budet kommer att föras fram i medier och av alla religiösa människor. Och det här var Radio Tuff nummer 1379. Och det hörs på radion till den 25 januari när ett nytt Radio Tuff hörs från klockan 17. Men ni kan mycket enkelt lyssna på Radio Tuff när som helst om ni klickar på tyresoradion.se.